Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Under min tid som jägare så vill det ju till att man håller imagen uppe. Att man är ganska hård och ganska kall och så vidare.
Vi börjar i en skog utanför Stockholm. Det är början av november. Barmark. Yrkesjägaren Peter ska skjuta rådjur. Med sig har han sin nya jakthund som Peter håller på att träna upp. En svartbrun stövare med vita tassar och vit nos.
Jag levde ju mycket på mina hundar och att de skulle prestera. Och hundarna fick inte ha en dålig dag utan de skulle prestera hela tiden.
Men den här dagen går allt fel. Unghunden driver rådjuren åt fel håll, ut i skogen istället för mot Peter.
Och jag fick inte stopp på honom.
Hunden och rådjuren har försvunnit ur sikte. När Peter, efter några minuter, hör dem närma sig igen, står han beredd med sitt hagelgevär.
Det var bara det att det kom inga rådjur, utan han kom på bakspår och skällde lika mycket åt fel håll som han hade skällt åt rätt håll.
Hunden kommer tillbaka ensam. Han har gjort fel igen, och det kan Peter inte tolerera. Med hagelbössan siktar han. Inte mot rådjuret, utan mot sin egen hund.
Och då sköt jag. Syftet var väl egentligen inte att hunden skulle dö, men syftet var att ryktet skulle säga att jag var totalt iskall, känslokall över levande och döda. Då skulle ju ingen kunna tänka tanken om hur det förhöll sig.
Peter har en hemlighet. Under de mörkgröna, slitstarka jaktkläderna, närmast kroppen, finns plaggen som ingen utomstående får känna till.
Trosor och jag hade BH och strumpbyxor och så vidare. Det syndes ju inte på utsidan.
Om Peter avslöjar att han egentligen vill leva fullt ut som kvinna, riskerar han att förlora alla som står honom nära. Frun, vännerna och sin familj.
Jag ville inte bli ensam. Plus att ingen skulle acceptera mig, intalar jag mig själv till 100%. Ingen kommer någonsin någon gång att acceptera mig. Och då gäller det alltså att leva dubbelliv.
Det här är Dubbelliv. Jag heter Hugo Lavett. Och det är Lovisa Lam Nordenskjöld som berättar historien om Shania Longyard.
Hallå, hej!
Högbobruk, våren 2021.
Ja, men lite. Jag vet inte varför du sa hur jag ska...
I ett hus där vägen tar slut, precis in vid skogen, bor Shania Longyard.
Hej! Tack!
Kvinnan som öppnat dörren är nästan 2 meter lång. Hon har vita högklackade skor, mönstrad tunika och vita leggings. Guldringar på alla fingrar och de längsta målade naglar jag någonsin sett.
Åkte du förbi högbobruk?
Vi sätter oss i uterummet.
Vad är det för hundar som håller på här?
Det är nog stängd där.
I bakgrunden hörs hundskall. Shania har en egen kennel på tomten där hon föder upp vallhundar.
Hej! Tyst med dig!
Så där, nu tror jag det är tyst en stund.
Du har ju inte alltid hetat Shania Longyard.
Nej, jag hade ett annat namn. Det var väldigt, väldigt negativt förknippat och jag mådde jättedåligt. Den dagen jag bytte namn så lovade jag att aldrig någonsin mer att ta det namnet, använda det namnet eller säga det namnet någon mer. Och det har jag aldrig gjort heller.
Shanias dubbelliv började i barndomen. när hon bara var en liten pojke.
Jag upptäckte att någonting inte var som det skulle när jag var i 5-6 års åldern.
Jag väljer att kalla pojken för Peter. Han är hemma hos sin mormor och morfar och leker med sina två mostrar. De är på övervåningen. Och mostrarna sätter på sin systerson en klänning.
Ja, den var blå med vita blommor på. Och jag hade några små lackskor. Och så lekte de typ mamma, pappa, barn. Och då var jag deras flicka. Och det var en sån stark förnimmelse. Jag kände att det här är jag. Lyckorus liksom. Jag kände vad som någon form av uppenbarelse. Jag kände mig hemma och jag mådde jättebra i det. Och det kändes att det var här jag ville vara.
När Peter sen tar på sig sina egna pojkkläder kommer skamkänslorna.
Vad hade jag gjort? Hade jag gjort något förbjudet och så vidare? Men det var ju liksom, jag kunde ju känna mig trygg med att det var ju de som, jag gjorde det som de sa. Sen hände det aldrig mer, dessvärre. Men jag hade hela tiden det med mig i mitt inre. Så att jag försökte uppleva den där känslan igen.
I hemlighet börjar Peter prova sin mammas kläder. Han låser alltid in sig på toaletten när han ska göra det.
Jag försökte även med att prova någon BH och sånt, men det funkar ju inte för det var så stora saker.
I sin mammas klackskor, blus och kjol känner han lyckoruset igen.
Och så vet jag att jag provade mammas läppstift och de här sakerna. Och sen så mådde jag jättebra. Och det kanske varade ungefär i 20, 30, 40 minuter medan mamma var och handlade. Och sen fick jag skynda mig att återställa allting och så att inte någon skulle misstänka någonting.
Familjen bor i Nyköping. Peters mamma städar på ett barnsjukhus och hans pappa har ett åkeri och kör lastbil.
Och det var väldigt fasta regler att maten skulle alltid stå på bordet när min far kom hem. Frukosten skulle alltid stå på bordet när han klev upp ur sängen. Det var väldigt känslokallt. Jag kan inte komma ihåg någon gång att mina föräldrar till exempel fysiskt tog på varandra.
Peter försöker leva upp till föräldrarnas förväntan om att han ska vara en riktig pojke. Men inombords känner han sig som en flicka, en hon. Ett av hans pappas stora fritidsintressen är jakt och Peter tränar skytte och spelar hockey.
Men jag tyckte inte om att spela hockey, jag hatade det. För det var inte jag, men det var någonting som jag var tvungen att göra för att ingen skulle tro någonting annat.
Men trots Peters ansträngningar märker föräldrarna ändå att något inte är som det ska i deras ögon. Deras äldste son vill ha långt hår, väljer syslöjd istället för träslöjd, umgås nästan bara med tjejerna i klassen. Och när mamman hittar hans tjejkläder som han gömt undan i sitt rum slänger hon dem utan att säga ett ord.
Och när de upptäckte att jag hade någon form av avvikande läggning som de kallade det för, då gjorde de ju, satte de igång process.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Med att försöka få mig på andra tankar.
Hur då?
Ja, till exempel så när jag undvek de dagarna som jag visste att mamma skulle ta oss till frisören och klippa oss. Då vid ett obevakat tillfälle så plötsligt kom det en släkting hem. Och så höll de fast mig och så rakade de av mig håret.
Föräldrarna vill fostra sin son. Han ska lära sig att bli en riktig pojke och man.
Jag kunde till exempel få diska efter maten. Det var väl inte hela världen. Det är väl ingen som dör av att diska. Men då kunde min pappa fylla på med skållhett vatten i diskbaljan så att jag brände händerna. De skulle lära mig att vara pojke. En pojke gråter inte.
Situationen i familjen är till slut ohållbar. Peter blir utkastad av sin pappa. 16 år gammal flyttar han hemifrån och börjar på en lantbruksskola som är ett internat.
Så då fick jag ju betydligt större utrymme för att kunna leva så som jag ville leva och kunna leva det här dubbellivet. Då kunde jag ju vara kille eller man den tiden på dygnet jag var så illa tvungen att vara där. Och sen hade jag ju mycket egen tid. Och då kunde de inte rå på mig, så då kunde jag ju låta håret växa. Från den dagen så gick jag ju aldrig mer till en frisör för män, utan så gick jag alltid till damfriseringar.
Peter låter håret växa och känner sig friare än han gjort tidigare. I kroppen är han en ung man, men i själen känner han sig som en kvinna. Och han bär på en ständig oro över att bli avslöjad.
Man var hela tiden rädd för att bli upptäckt. Att man skulle bli behandlad och betraktad som något freak. Det var ju skräcken liksom. Och jag ville inte bli ensam. Plus att ingen skulle acceptera mig, intalar jag mig själv till 100%. Ingen kommer någonsin någon gång att acceptera mig.
Efter lumpen får Peter jobb som lagårdsförman. På gården träffar han en kvinna, blir kär, och tillsammans flyttar de till Stockholm, där båda får jobb som djurskötare på godset Erstavik.
För min hustru var jag ju öppen med hur det låg till redan från start, och hon hade inga som helst problem med det. Men jag fick inte visa mig ute, utan när det var bara hon och jag, då fick ju när jag leva det liv jag ville leva. Men jag fick inte leva det så någon skulle misstänka, eller jag fick inte gå ut och så. Det var jättenoga.
På dagarna sköter de godsets 70 mjölkkor, tar hand om fåren och hästarna. Erstavik är det sista större godset nära Stockholm som finns bevarat. Det har varit i samma adelsfamiljs ägo sedan 1763. Huvudbyggnaden är ljusgul och liknar ett slott. Peter och hans fru bor på egendomen, precis som alla anställda. De har en lägenhet i en av flygelbyggnaderna, och närmsta granne är godsets förvaltare som bor vägg i vägg. När arbetsdagen är slut och de kommit hem får Peter leva ut.
Jaha, måste du byta om nu? Då hette det att byta om. Så då drog hon för alla gardiner, låste dörren, drog ner rullgardiner och allt så att ingen utifrån skulle kunna se in. Det är grönt ljus, nu kan du ta på dig de kläder du vill.
Peter sätter på sig en av sina kjolar. Hans hår är halvlångt och ibland hjälper hans fru till att fixa någon fin frisyr. Efter att han sminkat sig brukar de sätta sig tillsammans i soffan.
Och så kunde vi sitta och titta på tv och hålla varandra i handen och dricka vin och liksom ha det jättemysigt. Och så kunde jag ha de kläderna på mig ända tills vi skulle gå och lägga oss. Och sen på dagen efter så var det bara att stoppa undan dem igen utifall att någon skulle komma in i lägenheten och eventuellt se eller misstänka. Och sen fick man vara då man då tills nästa tillfälle. Och ibland kunde de väl tycka att nej, men måste du idag? Ja, men inte idag igen och så vidare.
Frun hjälper Peter att beställa kläder på postorder. Ibland syr hon kjolar till honom. Och hans dubbelliv har de pratat igenom noga.
Så överenskommelsen mellan henne och mig var ju att jag skulle bita ihop och få leva den världen med henne när jag var kvinna. Och så mestadels av tiden skulle jag vara man fullt ut. Och jag skulle se till så att ingen misstänkte någonting annat. Och då tänkte jag, det är bättre att få den här delen än att inte få någon del alls.
Så pratade ni om barn och så också? Eller?
Ja, det gjorde vi. Hon ville ha barn, men jag ville inte ha barn. Det gjorde jag klart väldigt tidigt. Jag kände att det finns inte plats för ett barn också mitt uppe i alltihopa där, när jag inte ens kan få leva som den jag är. Hur ska vi då kunna... Jag tänkte på barnet, kanske i skolan skulle bli mobbad för att pappa var transa och så vidare. Nej, jag såg konsekvenserna av alltihopa och tänkte att det, nej, jag vill inte utsätta något barn för det.
När godset behöver en yrkesjägare går uppdraget till Peter. Jakten är ett perfekt sätt för honom att dölja sitt dubbelliv. Han är jämt ute i skogen, skjuter rådjur, harar, hjortar och älgar. Peter håller i jakter där kungen och prins Carl Philip deltar. Vid sidan av jobbet föder han också upp jakthundar som han säljer. Och Peters hundar får snabbt rykte om sig att vara av högsta klass.
Jag levde ju mycket på mina hundar och att de skulle prestera.
Ingen får misstänka att yrkesjägaren på Erstavik egentligen är en transsexuell kvinna. Och för att upprätthålla sin image som stenhård machoman skjuter Peter en av sina hundar den där novemberdagen i skogen. Efter att ha burit hem hunden och grävt ner den går han hem och gråter. Men utåt sett håller han masken.
Och sen när folk ringde och frågade liksom, hur går det med den hunden och så vidare. Och så sa jag att nej, jag skjuter han. Varför? Han drev bakspår. Ja, men drev han bakspår? Ja. Ja, men det kanske bara var en gång. Ja, det spelar ingen roll. Han ska inte driva någon bakspår. Fattar han inte att vilket håll djuren har gått? Rådjur som luktar så mycket, driver han dem åt fel håll, då har han gjort det för sista gången för mig i varje fall. Ja, men du kunde ha sålt han eller så vidare. Nej, jag säljer ingen dålig hund. Han fick sin chans, han tog inte vara på den. Punkt. Och då visste jag, sen skötte sig ryktet. Då skötte det sig självt.
Dubbellivet tär på Peters äktenskap. Det är på väg att spricka. Kvällarna som kvinna hemma i lägenheten känns inte längre tillräckliga. Peter längtar efter att kunna få vara kvinna hela tiden.
Och jag ville ju framförallt kunna gå ut och känna att jag liksom inte var fånge. Men det var inte att tänka på. Det behövde man inte ens, det var inte ens förhandlingsbart. Det kändes ju på något sätt som att jag blev kvävd.
Efter skilsmässan lämnar Peter Erstavik. Han får större frihet att leva som kvinna, men vågar samtidigt inte ta steget fullt ut. Fortfarande lever han dubbelliv. Och yrkesjägarjobbet har han bytt mot en tjänst som ordningsvakt.
Så jobbar jag i Mörby centrum, i Täby. Jag skötte hela centrumet.
Det var ett passande yrke kan man säga. Det är en solvuxen person.
Ulf Engström arbetar vid den här tiden i avgiftskontrollen i tunnelbanan i Mörby centrum. Han stöter ofta på Peter på jobbet.
Ja, vi hälsar på honom och bytte några ord. Vi jobbar ju egentligen på...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
inom olika bolag, men vi var ju på samma plats mellan varven, så det föll sig ganska naturligt.
Ofta står de och småpratar lite ute vid bussterminalen eller nere vid tunnelbanehallen.
Hur var läget och hur mår ni? Och ja, har ni haft mycket att göra och lite så?
Peter sticker ut bland ordningsvakterna. Och jämfört med Ulf är han väldigt lång och stor.
Jag vill inte säga dubbelt så stor som jag. Jag är en stor person och jag är en liten skit. Proper och ja, korrekt kan man väl säga. Korrekt klädd och trevlig. Trevligt utseende. Ja, som... Nej, jag märkte ingenting märkligt så, eller?
Flera år senare kommer Peter och Ulf att mötas igen på ett oväntat sätt. Men än så länge fortsätter Peter sitt dubbelliv. Efter skilsmässan vågar han se ut klädd som kvinna, men han är samtidigt livrädd för att stöta på någon han känner. Flera gånger är han nära att avslöjas. Vid ett tillfälle är han kallad till ett läkarbesök. Han hinner inte hem emellan utan åker direkt från jobbet till vårdcentralen, klädd i sin grå ordningsvaktskostym.
Och så säger läkaren, ja men du kan ställa dig där borta och ta av det. Och så tänker jag, vad gör jag nu? Då känner jag paniken, jag känner gråten, jag tänker, vad gör jag nu? Nu kommer hon att se och upptäcka och ja.
Peter upplever att han inte har något val och börjar klä av sig.
Och jag ser ju att hon sitter och tittar. Och så ser hon plötsligt att jag har en BH på mig med små utfyllnader. Och så ser hon när jag tar av mig byxorna. Då ser hon att jag har strumpbyxor på mig. Och så ser hon, och så står jag plötsligt där naken inför henne i bara trosor. Och hon tittar. Och hon tittar. Hon kan inte sluta titta. Och jag skäms och jag tycker det är fruktansvärt pinsamt.
Peter mår allt sämre.
Jag gjorde våld på mig själv. Jag eldade upp alla mina kvinnliga attribut. Jag gjorde mig av med allting för att jag skulle lära mig att leva som man. Men det gick inte. För jag mådde ju bara, jag sjunker bara djupare och djupare.
Peter hyr en villa i Rimbo norr om Stockholm och jagar fortfarande mycket.
Vi hade ju med ett jättestort jaktlag. Då bodde jag ju liksom på jaktmarken också. I den där villan. Och var jävligt ensam. Jag åkte till Mörby centrum och jobbade. Hem till villan. Det var vedervärdigt.
En kväll när han kommer hem känner han att han inte står ut mer.
Och det är liksom tyst och mörkt. Och sen den där jäveln som jag hyrde av, han hade ju stängt av värmen, så det var kallt och eländigt. När jag kom hem och hade jobbat, det var bara skit. Det var bara bedrövligt, allting. Jag vantrivdes på jobbet. Jag ville inte vara där på jobbet överhuvudtaget. Allting var... Då tyckte jag bara att det var för mycket.
Han sitter i köket med ett av sina vapen i handen. En revolver. Med den tänker han spela rysk roulette. Och det är hans liv som står på spel.
Jag kommer ihåg att jag tog fram revolvern och snurrade magasinet, slog ihop den, satte den mot huvudet, tryckte av och det klickade. Och i samband med det så ringde telefonen och så... Då var det några som jag umgicks med då på den tiden som ringde av någon konstig anledning och frågade hur det var. Annars kanske jag hade provat en gång till. Och då sa jag att det var skit. Det var jättedåligt. Och då kom de. Tatte de sig i bilen. De bodde bara en bit därifrån. Så kom de. Och så satt de och pratade med mig hela kvällen.
Självmordsförsöket blir en vändpunkt.
Det blev en väldigt början till en väldigt, väldigt, väldigt lång startsträcka mot någonting bättre.
Peter flyr utomlands, reser till Nya Zeeland och jobbar som herde med vallhundar. Lever som transsexuell kvinna i Thailand. flyttar vidare till Australien och sen slutligen USA, där han slår sig ner mitt i bibelbältet i Oklahoma.
Och där är det väldigt strikt så här, kyrkan varje söndag och så vidare. Och väldigt strikt vad som är manligt, kvinnligt, och så jag kände att nej, det går inte att bli kvar här. Så då tänkte jag att då lär jag åka hem och ta tjuren vid hornen och försöka etablera mig hemma. Men det går ju inte, det måste bli i Stockholm, det är ingen, det, man kan försvinna in i mängden. Nej, tänkte jag. Jag ska göra någonting som alla säger inte går. Jag ska etablera mig i ett litet brukssamhälle.
Sandviken blir Peters nya hemort. Han börjar plugga till projektledare i Gävle. Dubbellivet pågår fortfarande. Men han har kommit till en punkt där han känner att han måste välja väg.
Jag hade ju redan liksom gjort avkall eller bekännelse, vilket du vill, till min omgivning. Men jag levde ju fortfarande dubbelliv, och det var ju det här steget att våga kliva ut utanför komfortzonen.
Till slut fattar Peter beslutet. Det har blivit dags för honom att löpa linan ut.
Då gjorde jag mig av med alla manliga kläder på en enda gång, så det inte fanns något alternativ. Slängde klädåtervinningen, allt, rubbet, allt. Så om jag överhuvudtaget skulle kunna gå ut, eller om jag överhuvudtaget skulle kunna gå till jobbet, så var jag tvungen. Jag hade inget alternativ.
Peter blir Shania, en kvinna fullt ut, med pronomen hon. Namnet betyder den vandrande, och hon har en lång väg både bakom sig och framför sig.
Det var jättetufft. Men när jag väl hade tagit det stora steget och gjort det här, det var liksom magiskt. Jag var som på nytt född.
Sally! Skärp dig nu!
Ja, jag sprang som på moln. För det fanns inget, det var med skräckblandad förtjusning. Det var så definitivt.
Shania får jobb som djurskötare på Högbobruk med ansvar för fåren. Jakt har hon slutat med för länge sedan, och sina vapen har hon sålt. Men hundarna håller hon fast vid. Hon tävlar med sina border collies som vinner priser och tar domaruppdrag för Svenska Vallhundsklubben. I sin kennel hemma i Sandviken föder hon upp valpar som hon säljer, och kunderna kommer från hela Sverige.
Min sambo hittade en annons på border collie valpar och en människa som heter Shania Longyard.
Ulf Engström, den tidigare avgiftskontrollanten i Mörby centrum, har köpt en gård i Västergötland och flyttat dit tillsammans med sin sambo Ingrid. De är på jakt efter en vallhundsvalp och ringer numret i annonsen. Personen som svarar låter trevlig, och de kommer överens om att mötas upp på en vallhundstävling på Näs slott i närheten.
Ja, i vilket fall, vi åkte ner till Näs och Ingrid går till sekretariatet och frågar efter Shania, om de visste vem det var. Då säger hon som sitter in, ja, ni kommer att se vem det är. Och i samma ögonblick så kommer det 2 meter.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
efter parant damgående och presenterade sig som Shania. Ja, vad tänkte jag då? Jag var väl lite förvånad och tänkte att vad jösenan.
Shania står där, klädd i skogskläder, sminkad med sina långa målade naglar och fönat hår.
Och öppna munnen och börja prata, och jag konstaterar ju ganska raskt att det här är ju inte en tjej. Och det ska jag väl villigt erkänna att jag kände mig faktiskt ganska så obekväm i situationen. Jag har ju stött på och träffat homosexuella killar tidigare och jobbat ihop med också. Det har liksom aldrig varit något problem, men här var det två saker som krockade med varann. Det stämde liksom inte.
Han tittade ju. Jag såg ju när jag kom att de tittade bägge två. De tittade väldigt, väldigt, väldigt mycket.
Även Shania känner sig obekväm i situationen.
Jaha, undrar hur det här ska gå. Antingen sticker de, lägger de benen på ryggen och springer. Eller också står de kvar, men det kommer märka ganska snart om det är väldigt, väldigt stelt. Eller om det, vi får någon form av kontakt.
Nåväl, vi gick en promenad där och började prata och... Jag var lite så här avvaktande och tänkte, vad är det här nu då? Men det tog 5 minuter. Så hade vi bandat totalt. För att det visade sig att jag har ju en karisma som, ja, den är, det går inte att beskriva hur det var. Vi connectade direkt och sen på den vägen är det. Vi var uppe och hämtade valp där uppe och vi var mottagna med stora famnen och ja, det klickade direkt.
Det var enormt. Jag bara upplevde det en gång som någon ny människa jag har träffat som bara pang blir en grymt nära vän. Det är fantastiskt när det sker och som köper mig rakt av i alla lägen.
Ulfs valpköp blir starten på en nära vänskap. Och ganska snart inser Ulf att han faktiskt träffat Shania tidigare.
Vi pratar väl om gamla jobb och hit och dit. Och Shania säger då att hon har bland annat jobbat som ordningsvakt i tunnelbanan. Och då frågar jag, jaha, vilken linje då? Ja, de var ju Mörby centrum då. Fasen, så då har vi träffats förut. Va? Ja, när du gick som ordningsvakt i tunnelbanan. Och när jag jobbade på avgiftskontrollen. Så att där sydde vi ihop det.
Han brukar tjata om mina långa naglar och säga, hur fan kan du ha det på det här viset? Vad fan, du kan ju inte göra någonting. Uffe, man vänjer sig. Det kostar att ligga på topp, brukar jag säga till honom.
När Shania lär känna Ulf och hans sambo Ingrid har hon fortfarande inte fått någon formell diagnos. Efter några år, omkring 2010, startar Shania sin sexualutredning och den pågår under drygt 2 år.
Sen så kommer de fram till en diagnos då. Och då råder det ingen som helst tvekan. Alltså att det är ingenting som jag har inbillat mig eller så här, utan jag är till 100% kvinna. Jag är en transsexuell kvinna. Därom råder ingen som helst tvekan.
Hur känns det när du får diagnosen?
En stor, stor lättnad. En bekräftelse på att det inte är någonting som jag har gått och inbillat mig hela livet. Inte, att det inte är någon hitta på grej. Att jag inte är sjuk. Att jag är vid mina sinnesfulla bruk.
Diagnosen blir det definitiva avslutet på Shanias dubbelliv och en ny start. För ungefär samtidigt som utredningen blir klar träffar Shania sitt livs stora kärlek.
Kom, ska du komma Sippan? Ska du komma in?
Sippan, kom.
Maggan.
Ska du komma?
Du är ju rolig alltså.
Maggan har bott tillsammans med Shania här i huset utanför Sandviken i 8 år nu.
I början var det ju mycket kommentarer och sånt där från
från kompisar och så. Och det första frågan jag fick av någon, det var ju, ja, jaha, är du lesbisk nu då? Nej, jag är bara samma jag som jag alltid har varit. Jag vill inte ha någon stämpel på mig. Jag är bara jag. Jag är förälskad i en transsexuell kvinna. Ja.
När de träffades var Maggan gift med en man sedan 30 år tillbaks och hade två vuxna barn. Hon och Shania hade bara känt varann i 2 månader när Maggan bestämde sig för att skilja sig. Och det tog ett tag att vänja sig i den nya situationen.
I början så trodde väl jag att min kärlek skulle göra att det kanske inte var så viktigt att vara kvinna och gå i kvinnokläder. Det kanske skulle funka ändå. Så Shania stackaren försökte ju med det när vi blev tillsammans. Att jag kan lika gärna gå i jeans också, det går bra. Jag behöver inte ha klänning eller kjol eller vara kvinnligt klädd. Så att det tog ändå ett litet tag innan allt föll på plats och jag förstod hur viktigt det är, verkligen.
6 månader efter att de blivit ett par, på midsommarafton, friade Shania. Och i september samma år gifte de sig hemma på altanen. Numera är de ett välkänt par i Sandviken.
Men det är ju inte bara Shania de tittar på numera. Sen jag gjorde den här frisyren så tittar de ju på mig också.
Det ser ju väldigt annorlunda ut jämfört med ditt bröllopsfoto med Shania. Ja. Hur skulle du själv beskriva frisyren?
Lite mohikan skulle jag väl beskriva det som. Rakade sidor, hår uppe på huvudet. Jag trivs jättebra i det, det bästa jag har gjort. Så himla enkelt att sköta. Ja.
Maggan är allt. 100% allt i alla lägen. Vi lever som 2 kvinnor. Vi har inga hemligheter och vi kan prata om precis vad som helst, när som helst, hur som helst. Det är drömmen.
Under större delen av sitt liv levde Shania dubbelliv. Hon trodde aldrig att hon skulle bli accepterad som kvinna. Hennes största skräck var att bli ensam. Så blev det inte. Idag är skammen avlägsen. Dubbellivet sedan länge avslutat. Kvar dröjer en känsla av sorg.
Att ha slängt bort så stor del av sitt liv för att vara andra människor till lags. För att kunna passa in. När jag ser tillbaks till dubbellivet så är det tragiskt. Jag önskar att världen hade varit mer upplyst på min tid. Men det går inte att göra, man kan inte skriva tillbaks historien. Men jag hoppas att nästa generation, att världen är mer upplyst.
Du har lyssnat på Dubbelliv, en exklusiv Podmi-produktion av Banda. Reporter Lovisa Lam Nordenskjöld. Producent är jag, Hugo Lavett. Exekutiv producent hos Podmi är Joni Söderström Winter. Musik av Reese Edwards. Mix av Elin Rosenberg. Har du en dubbellivshistoria att dela med dig av? Skriv då till mig på hugo@bandaproduktion.se.